Värvet görs i samarbete med Acast.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Det är meningen att du ska säga det som står i manus. Speciellt om du jobbar på stora shower, då skulle du inte improvisera. Om det är fucking Ridley Scott liksom, som har godkänt texten, då är det inte meningen att du ska komma och addera någonting. Du ska veta din plats. Du ska leverera det som står på pappret, inte något annat. Och då gör jag det. Och inte för att jag vill, utan för att jag råkar. För att hjärnan är min funkar så.
Mm. Vägen har långt ifrån varit spikrak. Efter en strulig uppväxt med problem både i skolan och utanför den började Mattias Varela sin skådespelarbana för 20 år sedan i tv-serien Nya Tider. Sen dröjde det i princip ett decennium innan han landade en stor roll igen.
Du ser ut som en charmsnubbe.
Absolut.
Du bor som en fucking pundare.
Men bra, du känner dig hemma, eller?
Med Snabba Cash öppnades minst sagt dörrar för Mattias Varela, och år för år har han tagit mer plats framför kameran. Den filmen fick två uppföljare, han var med i deckaren Arne Dahl, och 2015 såg vi honom i ett internationellt projekt för första gången i remaken av klassiken Point Break. Sen dess har det, förvisso med avbrott som strax ska avhandlas, rullat på med tunga roller i tunga sammanhang. TV-serien Narcos, långfilmen Assassin's Creed och nu då i genomhyllade HBO-serien Raised by Wolves med Ridley Scott som producent och regissör. Att jobba med genuina dialekter eller på språk han inte behärskar till fullo, ja, det har varit mer regel än undantag.
Lo que sea que tenga, lo vamos a encontrar. Nosotros seremos los dueños de su puta vida.
Utöver sin internationella karriär har han också hunnit bli Guldbaggen nominerad för sin roll som Johan Persson i 438 dagar och också filmat tv-serien Fartblinda här hemma i Sverige. Och vad det innebär för hans karriär avhandlas också i Värvet avsnitt 436 med Mattias Varela. Hur mår du?
Jo, men jag mår väldigt bra.
Härligt.
Så jag har haft en väldigt, väldigt bra positiv tid.
Mm. Jag har varit hemma mycket.
För att vara jag har jag varit hemma en del. Alltså jag filmade ju i förra året, gjorde den här Raised by Wolves som nu gör succé.
Vi ska prata om den.
Ja, det är väldigt skönt kan jag säga. Man har två barn och man vet att man kan försörja dem lite längre. Så det, ja, den har gått bra. Och den gjorde vi för ett år sedan. Och sen efter det så gjorde jag en grej i Spanien som det är en av deras liksom stora heavyweight-serier. Så det var jävligt kul. Första gången jag jobbade på spansk från Spanien och första gången jag får ett jobb i Spanien av spanjorer, som är ändå den sortens spanjor som jag är. Du förstår, jag har spelat chilenare, mexikan, liksom allt möjligt, colombian, men aldrig spanjor och aldrig fått ett jobb i Spanien via deras liksom, ska säga, plattform i det här fallet.
Otroligt. Och då,
det
fick
kul,
du,
som fan.
Då fick du återigen jobba med språket, antar jag?
Nej, då var det ju inte något, det var ju jävligt skönt. Då var det bara som att prata som jag är.
Ah, okay.
Alltså för min spanska är ju spanska liksom. Ja. Så det är ungefär som att någon skulle säga så här, men du gör en karaktär från Stockholm liksom, en svensk. Men okej, okay. Det går bra.
Och det där med språket ska vi komma tillbaka till, men kan du berätta vad det var för serie? Var
det... Den heter Jerro. Den har haft en första säsong som har liksom verkligen dundrat in den i krysset liksom i Spanien. Blivit stor där. Så att, när jag frågar mina vänner där nere, bara, men jag har fått ett erbjudande för ett jobb här. Men vi vet ingenting, liksom. Vi fattar ingenting. De skrev ett mejl på spanska, skickat till mina amerikanska agenter som skrattade och skickat till de svenska som ringde mig. De skrev inte ens på engelska. Liksom. Man måste ändå älska spanjorer. De skickade bara rakt av ett mejl på spanska på 4-5 sidor liksom, med lite olika attached documents liksom, som ingen kunde förstå. Där det var liksom kontraktsförslag och allt väldigt proffsigt fast på spanska. Mm.
Det var ingen provspelning?
Nej, det var länge sedan jag provade mig i Sverige också, om jag ska vara fräck.
Ja, jo.
Det har jag inte någon lust med. Nej. Då får folk titta bakåt och se om de tycker att jag har gjort någonting som känns kvalitativt nog för att ge mig en chans.
Jo, men i Spanien är ju ändå en ny...
Det var chock. Nej, gud, det hade jag aldrig... Jag visste inte ens att de någonsin skulle höra av sig. Jag har alltid haft en förhoppning om att någon gång kommer någon spanjor eller sätta ihop 1+1 och fatta att jag finns och kan spanska och det går att ringa mig. Mm. Men jag tänkte att eftersom det inte har hänt hittills så har jag typ släppt det lite.
Hur länge var du borta då, Fema?
Alltså det blev helt sjukt. Ett av de mest underhållande jobben jag har gjort. Alltså det hände ju så mycket grejer i världen samtidigt. Helt plötsligt så kom corona, covid-19-smask. Det är så mycket större än en filminspelning. Jag råkade vara i Spanien då. På en liten ö utanför Gambias kust som är söder om Kanarieöarna som heter Jerro.
Okay.
Det är i sig en ganska avlägsen plats. Det är liksom, du måste ta ett flyg från någon annan stor Kanarieö till den här lilla jävla ön. Eller en båt som tar en jävla massa timmar. Så när det hände, då var jag väldigt snabb. Då sa jag, okej, nu har det här blivit ett utbrott igen. För att det började någon gång i januari i fjol eller december det här i Wuhan. Liksom. Och då, jag fick jobbet i... Efter jul någon gång. Så jag stack iväg några vänner. Jag tror att jag stack... Precis innan jul så var jag i Madrid och träffade dem och pratade. Och lärde känna regissören och pratade med Malin. Alltså, Vi måste känna på varandra. Det var ju liksom en ny kultur ändå, trots att det är mina föräldrars kultur.
Och du hade ju aldrig jobbat där, så det känns
väldigt roligt. Jag hade aldrig jobbat där, nej precis. Så jag liksom... Så det var väldigt intressant. Och då var liksom covid redan en faktor. Liksom. Men som inte hade kanske blivit en så stor omvälvande liksom, samhällsförändring som det blev efteråt. Mm. Så jag märkte inte av det så mycket, utan det var min bubbla. Med mitt jobb och så vidare. Och barnen hemma och Daniela och sådär. Och balansera hur länge kan jag vara borta i förhållande till betalt. Och så, alla de här faktorerna. Liksom. Och kom fram till att okej, det blir 2 månader ungefär. Fine. Och så åker jag fram och tillbaka lite godtyckligt beroende på vad som är rimligt med inspelningsschemat. Men sen så drog allt det här igång och de stängde ner Spanien. Och liksom, det var inte safe att flyga och hit och dit. Så då passade de på. Vi var ju på en liten öde ö med 3000 pers på en ganska stor yta. Så vi fick ju mycket gjort. Mm. Vilket var väldigt häftigt. Så att vi fick ju... Det blev ju nästan som det var kanske när man började sin karriär. Men liksom... Ett mycket mindre team på en avlägsen plats. Man blir som en familj, man umgås konstant. Man jobbar utanför tidsramen. Man kanske och hela tiden i projektet. Så att liksom varje sekund på plats ger lite bättre kvalitet förhoppningsvis för tittarna att titta på sen. Mm. För alla är så involverade, det finns inget annat att företa sig. Helt plötsligt stänger alla gym, alla barer. Det är liksom... Någon restaurang öppen.
Och ni kom typ inte därifrån heller?
Och du kom inte därifrån liksom. Sen helt plötsligt så skulle vi få komma därifrån. Då gjorde jag en riktig James Bond. Alltså jag sket i allt, jag packade ingenting. Jag tog mitt pass, mina värdesaker och drog, liksom hoppade direkt in i bilen när jag hörde på radion att de skulle stänga flygplatsen. Jag hörde det av en slump liksom, på trafiknyheterna på Lierro liksom, när jag satt i bilen. Så jag vände bara på steken. Jag skulle någonstans. Jag bara vände bilen, åkte hem, tog mina värdesaker, mitt pass, mitt svenska körkort, alla de här grejerna. Och drog till flygplatsen, lämnade nycklarna på framdäcket och ringde produktionen. Då var jag redan inne i flygplatsen. Stod med liksom plasthandskar och munskydd och allt det där som jag hade fått av produktionen. Och träffade en annan skådespelare som garvade när han såg mig. Vi var de enda som hade reagerat så snabbt. Mm. Alla andra blev kvar. Vi tog det sista flyget.
Men vad fan, hade du inte jobb kvar att göra?
Jo, men jag skiter i. Jag tänker inte, man vet inte vad som händer i världen. Nej. Jag har ju 2 barn.
Ja, visst.
Jag har ju Daniela. Jag kan inte riskera att vara borta från dem. Jag var ju super... Alltså, det var ju en sån uppjagad stämning i Spanien. Det var inte som det här. Att liksom, när jag kom till Sverige, jag fick en chock liksom, hur avslappnat det var. Typ 4 dagar efter att jag hade dragit från Spanien och kommit tillbaka till Sverige och hade dragit upp till höga kusten liksom, och kört landet-modet liksom, då var det ju drönare som jagade mina polare och min släkt nere i Galicien. Liksom, ja. Och Guardia Civil som ska ha papper på vart fan du ska. Det var en helt annan typ av struktur där. Liksom.
Mm. Men du, min tjej är ju halvspansk.
Okej, men då vet du.
Så. Ja, precis. Och de är i hennes fasters neighborhood då. Mm. Grannskap. Mm. Så
Barrio.
Då började de timeshara hundarna för att de skulle få gå ut.
Ja, nej, men helt otroligt. Ja. Så det har varit olika liksom, verkligen.
Grattis i efterskott förresten.
Tackar.
40. Hur känns det?
Bra, alltså. Bättre än jag trodde.
Okej.
Samtidigt så känns det ju liksom. Det är klart, det är en märklig känsla. Alltså det är mycket... Det är svårt att inte... Jag tror att alla som har fyllt 40 är rörande överens om att hur mycket man än försöker förta det när man pratar med folk som är yngre eller folk som kanske är mycket äldre som man känner att man liksom inte vill... Det är ju någonting liksom. Man har hamnat i mitten. Mm. Så nu är lika, förhoppningsvis lika långt fram som det är bak liksom. Man är medelålders helt enkelt. Mm. På något vis. Det är svårt att liksom skaka av den verkligheten liksom. Mm.
Jag får lite ångest när du säger
så. Nej, men du vet vad jag menar. Det är ju så på något sätt. Samtidigt så känner jag väl en glädje över att jag har en bra relation till min partner och 2 friska barn och trivs med mitt jobb och att det rullar på tillräckligt för att jag ska känna att jag inte får andan åtminstone. Att liksom livet är bättre än vad det är sämre. Mm. Och det är nice att känna det när man är 40.
Ja.
Jag vet att livet är jävligt orättvist. Många av mina vänner har inte den känslan. Eller åtminstone många bekanta av folk som har varit ens vänner i livet. Att alltså 40 är en touchy period i allas liv.
Mm.
För att man blir varse om vad man har gjort för misstag också på ett helt annat sätt.
Vad har du gjort för misstag?
Nej, men sumpat många chanser liksom.
Okej.
liksom provfilmningar som man inte ansträngt sig eller liksom, bara, det är bara rent konkret de senaste åren, liksom jag varit för rädd eller så här. Jag vill göra den här rollen men jag är inte bra nog så att jag skiter i den och hittar på en anledning till varför jag inte gör provfilmningen.
Men känner du att ditt förhållande till tid har förändrats?
Ja, men det är genom barnen.
Okay.
Det är inte så mycket genom mitt eget liv utan mer genom hur snabbt det går för dem framåt. Mm. Och också hur mycket jag har varit borta.
Mm.
Då blir tiden jävligt lätt att liksom, relatera till.
Mm.
När man reser mycket så blir tid blir något annat. Liksom.
Ja, det måste ju ställa till det lite, tänker jag.
Ja, helt. Alltså, jag är tacksam att du har filmat så mycket i Sydafrika där det är samma jävla tidszon åtminstone.
Mm. Ja, tack.
Det har ju verkligen för, liksom, gjort att mitt liv och framförallt på mitt förhållande med barnen har varit mycket lättare att återupphålla än vad det hade varit om jag hade liksom fortsatt filma Narcos i all evighet i Colombia, där det är jättestor tidsskillnad.
Mm.
Där du inte har den här rutinen på att träffa familjen via Skype och via FaceTime och allt vad det är.
Jag hörde dig prata med Nemo Hedén om det faktum om att du, då skulle de följa med familjen när du skulle filma.
Ja.
Men det har inte gått att...
Nej, alltså det har inte gått för att när vi filmade sist, då var det bara Tejo. Mm. Och då var han så liten. Så då bara jag sa, men nästa gång det blir liksom en lång utomlandsmacka liksom, då åker vi allihopa. Och sen så har jag gjort några kortisar däremellan, men sen när den här Race by Wolves kom, som var nästan liksom riktigt långa äventyr, då var ju Louis för liten. Produktionen bara, det här är Sydafrika kompis liksom, det, visst vi lever jätteflott och bakom höga murar, men det är murar, ett halvårs bebis, det är bara strul.
Mm.
Liksom, 6 månader, det är bättre att vara hemma. Det är så lätt att bli förälskad av den här fria, härliga, moderna familjen som reser runt och bara skiter i allt och bara bebisarna bara hakar på och allt är grymt.
Mm.
Men sen när man blir småbarnsförälder så vill man gärna ha en viss komfort och en viss liksom standard för ens bebis tills de är 1,5-2 när man vet att de är lite mer stryktåliga.
Mm.
Jag har dessutom, jag och Daniella har personliga vänner som har varit med om hemska saker med sina barn i resesammanhang. Okay. Vilket såklart... Det finns mycket orättvisor och hemskheter som kan drabba en. Men när det har varit så här nära så har gjort att vi har valt att nu när vi filmar nästa gång Race by Wolves här i Kapstaden. Som jag börjar den 3 januari ska dra. 21 alltså. Då kommer de att komma.
Ah, okay. Mm.
För då har vår yngsta, då är han liksom 2 bast. Liksom, då, eller han kommer fylla 2 där.
Mm.
Då är det rimligt.
Ah, ja.
Och vår stora pojke är nästan 5 då.
Mm.
Så det kommer vara jättekul för honom.
Mm, perfekt.
Ja, för honom kommer det vara helt magiskt att kunna få ta del av liksom djuren som Sydafrika erbjuder och hela den aspekten av det.
Kapstaden verkar vara en väldigt härlig stad också.
Jag har ett jättekomplext förhållande till, okay, Sydafrika personligen. Mm. På grund av att jag har varit där mycket. Liksom jag har lärt känna folk från alla samhällsklasser. Och eftersom jag har bott där på samma plats ofta väldigt länge, så har jag ju sett hur samhället där ser ut.
Mm.
Och det är för mig hade det nog varit svårt att liksom bo där permanent på grund av att jag blev så medveten om klassskillnaderna och orättvisorna att jag har svårt att njuta. Det blir som att, jag vet inte hur jag ska uttrycka det, men jag kan inte stänga av så mycket orättvisa och så mycket lidande så pass bra att jag kan njuta fullt ut av en plats där jag liksom bara vet att så här, ja, men 8 kilometer från där jag står nu, så nu står jag utanför någon Ferrari-butik liksom, och jag vet att liksom, ja, en mil bort då liksom ligger det Goleto liksom, som är en kåkstad liksom, som är, ja, vet.
Där folk lever på sopor.
Ja, ja, bokstavligt, men det är liksom, det är burleskt, det är som vilken dokumentär du vill liksom.
Mm.
Och när du åker till jobbet liksom varje dag till ditt fina liksom filmjobb i en produktion som skulle kunna täcka mycket behov och så vidare. Så den medvetenheten är svår att liksom inte ha. Och det blir mer så när man får barn, tror jag. För att då, det jag har sett i Afrika som jag kanske inte har sett på samma sätt i Sydamerika, det är just när barnen bor under liksom någon jävla kulvert eller att de bara glider omkring i så här gäng på liksom 20-30 ungar som är mellan 4, 7, 8 bast. som uppenbart lever tillsammans i någon slags flockliknande tillstånd liksom, på gatorna. I, vet.
Kanske för att deras föräldrar då har dött.
Ja, ja säkert. Jag menar fan, 40% av vissa ålders liksom, spann har ju HIV liksom, och så vidare. Så det är liksom en, det är en otroligt vacker stad. Mm. Men det är svårt att bo där.
Ja,
men det är jättefint, det är skitfett. Mm. Det är klart det finns, men det är en komplex plats.
Ja, jag fattar det.
Med den historien de har, apartheid och allting. Mm. Det är svårt.
Ja, den strukturella rasismen.
Nej, men det är ett skämt. Ja. Alltså, det går inte ens att beskriva. Det är bara larvigt. Det är helt bananas.
Vi sågs som hastigast för ett par veckor sedan och vi pratade lite om liksom hur coronakrisen ändå har varit för dig som har liksom, du som jobbar med film.
Yes.
Jag, min fördom var ju att allting skulle ha stängt ner liksom. Men
min med.
Ja.
Men nej.
Nej.
Alltså det är en märklig värld vi lever i liksom. Och nu när folk har varit hemma liksom, nu har det varit, vad fan var det, 1,5 miljard satt ju mer eller mindre instängda i x antal månader och gör ju det mer eller mindre, eller liksom folk är ganska isolerade över världen.
Mm.
Det kan man ju vara rörande överens om. Och då sitter folk framför sina skärmar. Så det konsumeras ju mer content, som man kallar det då, det vill säga serier och film, på alla jävla möjliga plattformar, mer än vad det någonsin konsumerats, av en större publik som konsumerar i en snabbare takt.
Mm.
Så det är en expansiv tid liksom för historieberättare och serieskapare och regissörer. Det är en expansiv era liksom, som dessutom förstärks av den här covid-situationen. Det är min personliga teori som jag tror många delar. Så vad som händer är att det blir som en bäverdamm. Det ligger en massa stockar i vägen. Men behovet av att filma serier som har fått grönt ljus och som har pengar som är startklara är otroligt mycket större än vad som klarar av att mäkta med att faktiskt köra igång produktionerna.
Mm.
På grund av den rådande situationen med resekomplikationerna och liksom att de flesta större produktionerna behöver filma i länder där sjukvården inte nödvändigtvis är supervälfungerande. Och att där det finns en liksom, så att säga, bristande infrastrukturell vad ska man säga, situation. Många av de länderna de vill filma i är knas helt enkelt.
Mm.
På grund av att de vill filma där för att det är billigt. Mm. Och så vidare. Och då så det, jobb finns.
Mm.
Men det är bara kanske vissa produktioner som mäktar med att faktiskt dra igång hur eller hur. Som kan, som har den möjligheten att de kan liksom bygga en satellitstad eller ta över ett område och helt skapa en faktisk karantänsituation med liksom kanske till och med säkerhetsteam eller typ säkerhetsvakter eller till och med militärer som avskärmar ett område som man får bo i och då arbeta i.
Mm.
Den typen av scenarion uppstår ju liksom när filmproduktioner har budgetar som är så stora.
När vi sågs, du berättade om någon inspelning som liksom bara hade flyttat. Vad var det?
Alltså, vi hade ju potentiellt, när vi pratade med dem, då pratade jag om Raised by Wolves då.
Okay.
Den förklaringen jag fick, för jag frågade ju så här, men okej, det låter jättefantastiskt att vi ska göra en till säsong och jag är jätteglad att jag får med igen och liksom, tack och vad kul och glad att ni är glada liksom och så vidare. Men hur kan ni liksom förutse det? Alltså det är ju covid och Sydafrika har drabbats jätteallvarligt och kan ni bara liksom helt som ni kan säga att så här blir det liksom. De bara, ja men för oavsett, vi reser in i det närmsta landet och sen så hämtar vi upp och bla 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 och de liksom löser det.
Ja, okay.
Mm. Så bara vi kanske i värsta fall så filmar vi liksom i den här på den här platsen där vi filmar sist som är liksom en enorm privatgård de hyrde som är stor som typ, tänkte typ halva Skåne, det är stort.
Ja, mm.
Det är stort på riktigt liksom, det tar flera timmar liksom att flyga med helikopter från ena sidan till den andra, det är stort liksom. Och då, de bara, vi kan ju vara där.
Mm.
Skillnaden är att alla får bo där den här gången.
Mm.
Så var det inte min idé liksom.
Mm.
Och där kommer ingen in och ut alltså.
Nej, jag fattar.
Det kan jag lova dig.
Så man gör ett gated community liksom.
Ja, men gated liksom. Mm. Det är så jävla gated.
Mm.
Så att det går liksom, det är så gated som det blir liksom. De har en egen armé där.
Mm.
Liksom, så att det då den typen av scenarion diskuterar de. Och sen så nu när det har blivit helt klart då, när vi liksom, de har till och med gjort en trailer för säsong 2. Och jag har pratat med manusförfattarna och liksom showrunnen och berättat vad som ska hända. Och jag bara, men covid, jag fattar ingenting. De bor ju i Kalifornien, de här lirarna är instängda. Liksom. Men det verkar inte bekomma dem, utan The show must go on. Folk filmar. Marvel håller på med grejer. Alltså folk filmar.
Mm. 3 januari drar vi igång med det. Men vad gör du fram till dess?
Min förhoppning är att... dels så ska jag träna. Du ser att jag, liksom, nu är jag lite mer igång igen. Här. Ja, så det ska tränas till säsong 2 fick jag order om.
Okay.
Av mina arbetsgivare.
Det ska vara stort.
Ja, men det ska se vältränat ut. Det är ett tidsklipp.
Ah, okay.
Jag säger inte att jag inte ser vältränad ut i säsong 1, men jag fick känslan av att de ville att jag ska se mer vältränad ut.
Mm.
Det var väldigt tydligt i vårt samtal.
Okay.
De pratar, jag lyssnar. Det är mer den typen av samtal med dem.
Vad heter hon som spelar huvudmother?
Amanda Collins.
Det är så jävla roligt att hon...
Hon är bra alltså.
Ja.
Helvete vad bra hon är. Jag såg avsnitt häromdagen och tänkte, fy fan, alltså, det är en svår jävla roll. Jag hade inte fixat det.
Det kan jag ärligt säga. Den är så fysisk ju.
Ja, nej, men det är allt.
Ja.
Alltså, det är det är hela den här, hur mycket robot ska du göra?
Mm.
Alltså, det låter ju nästan så att jag kan knappt säga ut med straight face. Och då ska jag ändå jobba med det här.
Mm.
Det är skitkrävande att hålla på och göra androider, liksom. Alltså, robot men ändå inte, och var går gränsen och hur mycket electric buggy ska du lägga, liksom? Är det en breakdance eller ska du, hur långt går du in i det där utan att det blir fel?
Och sen är det också häftigt tycker jag att när jag började följa henne på Instagram.
Ja, jag visst, nej.
8000 följare.
Ja, nej. Nej, men alltså,
hon kommer ju att explodera vilken,
ja, alltså... Det är klart när folk börjar inse, alltså, hon är ju liksom en dansk skådespelare som är typ, vad fan är hon? Några år yngre än mig. Hon har en unge som jag har träffat, skitsöt. Någon snubbe, vad kan de vara? Jag vet inte fan hur gammal hon är. Men hon är typ 35.
Kanske,
ja, men, här, strax under 35 eller 35 eller 33. Eller, ja, där någonstans, 36. Där någonstans i alla fall. Och liksom har ju jobbat på i Danmark, såklart. Och så har hon haspat in den här provfilmningen från något håll, via någon.
Mm.
Och uppenbarligen slaktat provfilmningen. Så att här Ridley Scott... Och Aaron Gusikowski och liksom David Zucker och alla de här genierna, får man ändå säga.
Mm.
Bara säger, det här är den vi ska ha. Det spelar ingen roll om hon är stjärna eller inte.
Mm.
Hon är bäst.
Mm.
Varsågod, du fick jobbet.
Mm.
Så det är skitmäktigt. Liksom.
Spara några dollar också på att inte ta ett jättenamn.
De sparar massa dollars. Alltså, och det är en grej som man märker, liksom, att det finns mer jobb än någonsin. Men det kanske inte är de här... sjuka lönerna som det var back in the day. Okay. Innan liksom internetet.
Mm.
Så lite så är det ju. Mm. Men det finns mycket mer jobb. Och jag menar, sådana som jag menar, jag vill inte bli världens rikaste person. Jag har inte, liksom, att vara rik är ingen ambition för mig. Jag vill bara ha ett bra liv. Liksom.
Mm.
Så I'm not in it for the dollars. Liksom. Då får man hålla på med annat.
Mm.
Oddsen på att du ska tjäna massa pengar som skådis är ganska små, även om du gör feta grejer. Du kan leva ett bra liv, få bra lön, absolut. Men om du ska liksom bli baller, då finns det andra grejer du ska syssla med. Mm. Om det är pengarna som är grejen. Liksom. Då är inte...
Fast det var länge sedan du hade ekonomisk ångest, eller?
Alltså, nej. Fan, inte så jävla länge sedan.
Okej.
Okay. Inte så jävla länge sedan. Alltså, jag hade... Nu ska inte jag bara... en snyftis, men... Jag hade riktiga allvarliga problem ekonomiskt mellan... Och det var inte länge sedan. Till exempel när jag gjorde... Efter att jag gjorde Assassin's Creed.
Mm.
Då var det ingen som ringde. Alltså, det var helt dött. Så, och då hade jag fått, eller jag, då hade Daniela fött vår första son, Tejo.
Mm.
Och han var 6 månader. Eller typ 1 månad, eller 2 till och med. 2 månader och inget jobb, ingenting. Ingenting, visste ingenting om någonting. Ingenting. Kanske att det skulle bli en uppföljare på Assassin's Creed, eventuellt. Skulle jag vara med i den? Oklart.
Mm.
Jag hade ingenting. Så jag jobbade som flyttgubbe i 5-6 månader. Så när jag hörde mitt sommarprat, då satt jag i en flyttbil.
Mm.
Och då kände jag mig inte så stor, kan jag säga.
Mm.
Det var hårt.
Mm.
För jag visste inte om hela grejen var över. Och så är livet. Och sen när jag hade hållit på med flyttandet i några månader, så var Luke Bracey här, min kompis från Point Break, som då på den tiden hade en relation med en svensk tjej. Och han var här och hälsade på och hjälpte mig med provfilmningen till Narcos, han och Gustav. Och det var nästan liksom så här, jag hade nästan börjat räkna med att så här, det kanske inte blev. Jag fick hålla på med skådespeleri, det var min barndomsdröm. Men nu får jag gå tillbaka till att jobba som alla andra och skaffa mig ett nytt liv.
Mm.
Det kändes jävligt tufft, men jag hade liksom på något sätt inte accepterat det, men ändå så här, jag måste försörja mitt barn. Det är den krassa verkligheten. Skådespeleriet gav mig en bostadsrätt, men jag kan inte klaga. nu kör vi på liksom. Life is life. Och så kom Narcos. Och så fick jag den. Och så helt plötsligt så blev jag etablerad både internationellt och nationellt. Helt plötsligt kom jag hem till Sverige och bara okej, jag kan spela Johan Persson i 438 dagar. Mm. Ja, men ja, det här är din mamma Birgitta, det här är din pappa Lasse. Man bara, vad hände med Carlos och du vet, Francisca och Carmen, kan jag säga. Det var liksom, nu är det bara Peder Roth, vd på ST-banken.
Just det.
Tjena. Det var ju fantastiskt. Och det, de möjligheterna, jag vet inte om de nödvändigtvis kom direkt ur mitt arbete i Narcos, men min liksom yrkesroll förstärktes genom arbetet som jag gjorde där.
Mm.
Och kanske skapade en stabilare grund för mig som yrkesutövande skådis liksom.
Apropå ekonomisk ångest så hittade jag en intervju med dig som Robert Lowley gjorde.
Ja, gud ja.
Ni pratar om pengar och att du hade liksom gått från 180 betalningsanmärkningar på ett år till där du är idag.
Ja, precis.
Eller där du var då. Men
det var då i alla fall. Ja. Nej, men det är klart att man, alltså, jag tror också så här, pengar, det, fan, alltså det är vad det är. Men framförallt så handlar det om hur man lever sitt liv och hur man ser på sitt jobb och sin plats i en större kontext än en själv. Att liksom vara en del av en familj, ansvar. Det helt plötsligt börjar bete dig på ett annat sätt. Det som är så häftigt med barn tycker jag är att framförallt, de kan verkligen förändra det genuint, men då måste du tillåta det. Det finns ju många papper framförallt, eller nästan bara papper, som inte gör världens mest liksom positiva utveckling. Men det är kanske för att de inte tillåter sig själva och se vad de här barnen kan göra med. Om man väljer att liksom öppna upp för det, så kan de verkligen få en att förändras på alla plan, inte bara som förälder liksom, utan som människa, hur man ser på livet och de valen man gör och hur man väljer att liksom leva rent krasst liksom, sin vardag. Och i takt med att liksom, jag tillät mig själv att bli vuxen, antar jag, så cementerades, det var också då jag gjorde Narcos. Det var min första vuxna. Jag gick inte in i den rollen med samma liksom, så här, revansch eller nu jävlar liksom. Jag angrep jobbet på ett vuxet sätt, tekniskt. Okej, jag satt och läste text väldigt mycket. Jobbade med dialekten. Jobbade med hur han skulle gå. Det ena med det andra. Väldigt liksom, mycket mer strukturerat. Mycket mer liksom, riktat. Liksom. Mm. Mer fokuserat. Gå och lägga sig i tid. Liksom. Bli vuxen. Alltså, så här.
Du tog det på allvar?
Tog det på allvar på ett helt annat sätt. Jag hade gjort det innan också, men inte på det här sättet.
Du provfilmade för Narcos 3 gånger, va?
Ja. Första gången jag provfilmade var faktiskt innan... Det är sjukt.
Vänta, får jag bara fråga en sak? Ja. Är det här du menar när du tittar tillbaka på ditt liv och ångrar att du har pissat bort liksom provfilmningar och så? Är det här liksom ett exempel på det?
Nej.
Nej. Okay.
Det skulle jag ljuga. Alltså, jag vet inte om jag ångrar någonting så. Nu får det låta så jävla. Alltså att jag tittar tillbaka på mitt liv och bara fan. Mitt liv är ju en framgångssaga i mångt och mycket. Shit, fan. Det är helt sjukt med vad jag håller på med liksom.
Mm.
Det får man ändå, jag menar, så är det ju. Att liksom, jag fick bära lådor i 6 månader igen från att jobba senast med min kropp och med sådana saker 2009. Det är ju ett mirakel, en ynnest liksom, om man tittar på hur världen ser ut liksom. Folk lever sina liv. Men med det sagt, så absolut. Fast Narcos, där gjorde jag det bästa jag kunde. Alla 3 gånger. Det är bara att man inte är bra nog. Alltså så här, eller för att de ville ha någon annan. Sen har det funnits provfilmningar där jag bara så här, jag har inte gjort det för att jag har varit för lat eller för att jag inte har varit för rädd eller inte velat misslyckas eller 1000 andra anledningar.
Men
Narcos ville jag ha och den fick jag inte tills de uppfattade mig som så här, men det här var bra, nu får du den. Men de andra 2 gångerna skulle jag inte ha den, då hade jag fått den.
Förra året då, du nämnde den rollen, vi förklarade aldrig vad det var, men när du är med i Fartblinda och spelar bank-vd, gör du det, alltså när du tackar ja till ett jobb i Sverige, betyder det att du stänger dörren för USA och liksom, ja, internationellt?
100%, alltså, och så länge du inte klonar dig själv eller liksom har en tvilling som kan dra iväg, alltså du kan ju bara vara på en plats på en, som så är det ju för alla, alltså oavsett vad du sysslar med, du kan bara göra en grej, men sen är det liksom, varför gör du det, alltså i frågan du ställer liksom, väljer du att göra en svensk grej för en amerikansk eller är det för att du inte har en internationell och du liksom kommer hem till Sverige och gör något? I det här fallet med fartblinda så är det också så här, rollen, det är ju som fet roll. Ett. Sen Jens Jonsson som regisserar Fartblinda tillsammans med Johan Lundin, men Jens framförallt. Ja, även Johan är en vän till mig. Vi har jobbat mycket ihop. Men Jens är en av mina närmaste vänner. Och också en person som jag beundrar som regissör och som människa. Som har fått mig att växa mycket på olika plan i livet sen vi lärde känna varandra. Mm. Om han ringer och säger liksom, du fan, jag har en grej, jag behöver dig. Då kommer jag.
Mm.
Liksom. Det har väl liksom, ja, med vänskap att göra. Jag menar, så länge det inte är helt orimligt såklart. Men liksom... Så det var inte så mycket att snacka om. Samma sak med 438 dagar. Jag menar, jag är ju inte affärsman eller liksom Hollywood. Jag bor ju inte i Hollywood. Jag menar, jag är ju inte filmstjärna på det sättet. Jag är ju skådespelare liksom, filmarbetare, kalla mig vad du vill, men för mig är det en blandning av grejer som gör varför jag vill vara med. Det kan ju, dels, jag ska inte ljuga och säga så här, det är klart att ibland så är sammanhanget så stort att man bara, självklart. Och inget annat spelar så stor roll, för att det är så jävla stort gig att man kan inte säga nej.
Mm.
Men när det är svenska grejer där man kanske skulle ekonomiskt överleva och, om man sa nej, då kokar jag ner till hur bra är de?
Mm.
Liksom.
Och 438 dagar var ett för bra manus för att tacka nej till, eller?
Dels var det en för bra story att tacka nej till, men sen var samarbetet i det hela. Alltså Sandra Harms tycker jag väldigt mycket om, och hon är producenten. Jesper Gansland och jag hade redan innan filmen känt på varandra, blivit lite som polare faktiskt. Det förstärktes ju enormt mycket via jobbet liksom,
filmen. Regissör.
Ja, han är regissör. Mm. Så, och jag tyckte att han var jävligt duktig och har alltid varit, och vi fick en känsla för varandra. Och sen Gustav Skarsgård, en av mina äldsta och bästa vänner liksom.
Mm.
Av två vänner, alltså verkligen en av mina närmaste personer sedan jag var 13 år gammal. Anledningen till varför jag är skådespelare i många avseenden.
Mm.
Så det var ju bara så här, ja tack så jättemycket, och vi ska få betalt dessutom. Mm. Jaha, okej. Okay. Ja men visst, vart ska vi? Sydafrika. När ska vi åka? Det datumet. Okej. Okay. Mm. Ja, ringer Gustav, vi pratar ihop oss. Ja, okej, okay, men vad kul, då gör vi det här. Så det var ju, och lite samma sak med Fartblinda. Det var alla som var involverade i Fartblinda, många bakom kameran var folk som jag kände väl sen innan också, som, där det bara är kul och lättsamt att jobba, där det liksom inte blir när det känns som ett privilegium helt enkelt.
Mm. För oss svenskar är det ju spännande med er som har breakat utomlands. Och för många av dina kollegor, och som, alltså Joel Kinnaman kanske, eller flera av Skarsgård-bröderna,
mm.
så känns det som att så här, ja, fast vi är så stora, så att det är liksom att flyga tillbaka till Sverige och filma där, det bara liksom, det bara stoppar flödet. Liksom.
Nej, men alltså, jag kan säga så här. Det är möjligt att det finns en sanning i det du säger. Men om man tittar åtminstone nu på exempelvis då Gustav och Bill. Så Gustav gör ju Utvandrarna i detta nu.
Mm.
Svensk produktion. Mm. Filmar i Göteborg eller utanför Göteborg. Och Bill har börjat eller ska strax börja filma också en svensk produktion. Som är den här om Clark Olofsson. Mm. Alltså Norrmalmstorgsrånet. Helt enkelt. Det är dramat.
Mm.
Kallas det.
Mm.
Med Stockholmssyndromet och allt det där. Det ska ju börja filmas eller filmas i detta nu.
Ja, jag fattar.
Och igen, det är samma för dem som för mig. Att anledningen att de tar de här jobben är ju absolut inte för att de är mindre värda för dem än några amerikanska jobb. För då hade de inte tagit dem. Utan det är ju för att rollerna är så jävla bra. Att spela Clark eller att spela Per Oscarssons gamla... Liksom, eller är det Max von Sydow, ta med fan, är det väl.
Mm.
Så att liksom... Feta roller gör att skådespelare tackar ja. För man bryr sig inte så jävla mycket om det liksom står Hollywood på kuvertet eller om det står liksom Stockholm eller Film i Väst eller whatever the fuck.
Mm.
I mitt fall, jag kan bara prata för mig själv, så känner jag att det är riktigt jävla fint och vackert med fan att jag kan jobba på svenska och spanska och engelska.
Mm.
Som en liksom gammal dyslektisk mishmash av kulturer som jag är, så är det rörande ta mig fan att man så här i medelåldern har det lätt för sig, att man kan säga, oh shit, jag kan jobba på svenska, fan vad skönt. Alltså det är så lätt, det är som att spela fotboll med alltså jag vet inte, bättre skor eller whatever. Jag vet inte vilken liknelse man ska göra. Men,
jag menar att du, alla andra har inte dobbar och du har det.
Men typ, jag vet inte. Men just det här att du kan få jobba på alla dina språk. Det är liksom, det är så jävla lyxigt. Och det är också så här, jag, när du gör en dialekt, när du gör ett jobb på engelska, jag bryr mig inte om vem du är. Har du inte börjat prata engelska flytande innan du var 14 år, så är det inte ditt språk, punkt slut. Mm. Det är liksom empiriskt vetenskapligt belagt att en människa efter en viss ålder kan inte lära sig ett språk helt utan brytning. Du kan imitera det, du kan lära dig repliker som låter perfekt. Men för liksom, det finns en distans mellan människan, jaget, egot och språket du pratar. Mm. Och som skådespelare så blir du medveten om det i mer eller mindre utsträckning.
Fan vad mycket dialektcoacher du har haft i ditt liv.
Eller? Alltså många. Ja. Många. Och jag kan säga så här i radio, höll på att säga, så här med Mickey Facet, att jag alltid gjort mitt bästa utifrån där jag har varit i stunden. Mm. Jag har alltid gjort mitt bästa. Har det alltid funkat? Nej.
Okej.
Okay. Det har det inte. Alltså jag har alltid gjort mitt bästa. Har jag alltid varit nöjd med resultatet? Nej. Har jag varit nöjd med resultatet? Ja, då har jag. Några få gånger har jag varit jättenöjd. Och de flesta gångerna är jag nöjd så där på ett ganska lagom plan, förstår du, en trea liksom. Man bara, men det här gick bra. Jag behöver inte skämmas. Men några gånger har jag känt att det inte har gått liksom. Men det är vad det är. Alltså det är ett jobb. Mm. Det är ju det. Det är ett jobb liksom.
Hade du dialektcoach på 438 dagar?
Nej. Nej. Nej, nej. Nej, men inte i Sverige. Någon jävla ordning får det vara. Och inte heller, alltså vi hade det, jag hade en dag på Hierro, på den här spanska Movistar-produktionen, hade jag en dag, träffade jag henne och då kom vi överens om att hon bara, nej men det här blir bara fånigt. Alltså, okay. Du behöver inte hålla på och lalla runt med någon dialekt, utan kör bara. Mm. Liksom.
Du har jobbat med Ridley Scott.
Ja, det är sjukt.
Det är ändå lite tungt.
Ja, det är sjukt, fan i mig.
Hur var ert första möte?
Kort och koncist.
Okej.
Okay. Alltså det är en stor produktion också. Mm. Det blir 1000 pers. Jag gillar att säga det, för det är så jävla sjukt. Det är så jävla sjukt, alltså fan. Det är en stor jävla apparat, alltså. Av olika anledningar. Och han är ju en stor man, liksom. Eller en stor person. En stor liksom kult. Det är allt möjligt med den där liran, såklart. För att när människor blir så där gamla som han är och har gjort så enormt tongivande saker, oavsett inom vilken konstform, då blir de ju liksom larger than life, vare sig de vill eller inte. Mm. För att vi ser dem som det. Jag kan inte vara i samma rum som honom och känna mig bekväm. Det kommer jag aldrig kunna vara. Mm. Det finns vissa människor som jag har haft turen att träffa via mitt jobb, som bara får mig, jag blir för pirrig. Mm. Så jag blir helt tyst, vilket jag inte vanligtvis är. Jag blir bara helt tyst liksom, och tar in. Mm. Och that's it. Så det är väl min relation med honom.
Vad sa han till dig då?
Jag sa väl stack typ. Ja. Faktiskt. Mm. Alltså han har ju gett mig jobbet. Det funkar ju så i slutändan. Att någon har ju någonstans sagt att den här personen ska vi ta. Istället för de här andra. Liksom. Och då är han den slutgiltiga. Och det i sig blir så svår grepp. Det är inte så greppbart för mig som har växt upp med och sett så mycket av hans saker. Mm. Personligen så, jag är född 1980 och då, i och med det så är Blade Runner och Alien-filmer som jag har sett liksom, till och med på svensk television. Liksom. Alltså sådana filmer som man har sett som man var liten liksom, på VHS och så vidare. Det är så enormt avgörande filmer för mig. Även Gladiator tog mig när jag fortfarande var en känsloosäker man. Liksom. Mm. Så att det är så, mycket av hans filmer har betytt så mycket för mig. Mm. Som filmentusiast. Så det är svårt att liksom, ens idag, ett år senare när man har jobbat med Karn och man har gjort en serie och det blev en sucke där borta liksom, och alla är glada och det är high fives. Jag kan fortfarande inte fatta att jag har jobbat med honom. Mm.
Jag byter helt ämne.
Oh, sure.
Jag insåg att jag aldrig har hört dig prata om musik.
Nej, kanske inte.
Är musik viktigt för dig?
Ja, det skulle jag säga. Absolut. Alltså, jag är inte vidare bra på att sjunga.
Okay.
Och jag spelar inget instrument. Men jag har massa brister. Utöver de jag just nämnde. som är dyslexi är en tongivande grej för mig. Och då, jag är duktig på språk. Det vill säga, där är jag stark liksom, så här. Och det är min musikalitet som har gjort att jag kan prata olika språk bra.
Mm.
För att jag kan ju inte grammatik. Det kan man ju inte som dyslektiker. Så det är helt på gehör. Så det här gehör, jag har ett gehör liksom. Det har jag. Och så jag är jättemusikintresserad. Men jag utövar det inte tyvärr.
Använder du musik i jobbet på något sätt?
Ja, jag gör ju det. Alltså nu jävligt personligt. Men alltså det här tycker jag, det här, sådana här saker tycker jag är skitpersonligt. Det är nästan läskigt att prata om. Men alltså i mitt huvud, när jag läser text, kanske inte för första gången, men när jag vet att jag ska göra en roll, när jag vet att det är jag som ska gestalta handlingarna på bladet och säga replikerna på pappret jag läser, då kommer det lite musik i huvudet, vare sig jag vill eller inte. Och det finns en rytmik i hur personer pratar, och den är också musikalisk liksom. Så att ja, musik är definitivt en stor del liksom.
Mm.
På något sätt.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack, Allente.
Ibland med människor som stammar fick man ju lära sig förr i alla fall att då kunde man sjunga.
Ja, texten, visst. Ja, men Orup är väl liksom exemplet på det. Han stammar väl, vad jag har förstått.
Ja, precis.
Och sjunger fantastiskt liksom, men stammar, och man tänker hur det är möjligt. Mm. Det kanske är lite samma med mig och dyslexin då, att så här, hur fan kan han, kan ju inte lära sig något språk liksom. Hur ska det gå till? Jag fick ju IG liksom i engelska och svenska.
Okej.
Okay. Mm. Sådana saker som på grund av att liksom, ja, dels för att jag var en dålig elev, men också för att jag stavade obegripligt. Det var ju svårt att läsa för någon annan. Mm. Så liksom, hur mycket snackade man engelska liksom, i plugget eller svenska?
Men är det inte svårt för dig att få in de här jävla manusen i huvudet då?
Alltså det sjuka är att jag har ju övat så jävla mycket som jag har filmat så herrans många jävla timmar genom åren liksom. Alltså, jag har övat så jävla mycket. Så att jag har kommit upp i en rimlig hastighet. Mm. Men jag är ganska övertygad utan att veta konkret att det tar mig längre tid än andra. Och textens fast, alltså sammanhanget och bilderna och musiken i scenen. Och hur den ska vara i mitt huvud. Och vad som ska hända, hur det ska se ut. Och synkoperingen, det vill säga rytmen i hur vi pratar och tempot. Allt. Jag får det i bilder som fotografier och som toner, som små filmvinjetter i mitt eget huvud. Men det är, jag har svårare att komma ihåg alla orden ord för ord än andra skådespelare. Men det har skapat en spelstil också som är mer improvisatorisk. Jag har alltid fått höra mina kollegor så här, men shit, fan, hur vågar du bara säga, bara byta liksom? För du vet, författare har ju också ego.
Mm.
Det är meningen att du ska säga det som står i manus. Speciellt om du jobbar på stora shower, då skulle du inte improvisera. Om det är fucking Ridley Scott liksom, som har godkänt texten, då är det inte meningen att du ska komma och addera någonting. Du ska veta din plats. Du ska leverera det som står på pappret, inte något annat.
Mm.
Och då gör jag det. Och inte för att jag vill, utan för att jag råkar. För att hjärnan är min funkar så.
Okej. Du och Gustav blev ju väldigt hyllade för 438 dagar. Och deras dynamik är ju rent dialektalt, eller vad man ska säga. Alltså, den är väldigt spännande tycker jag. För Sibby har så... Han har så lätt med orden.
Mm.
Och så känns det som att Johan liksom... Att det är inte hans...
Nej, det är inte hans grej.
Precis, prata inte hans grej.
Nej.
Och hur var det att gestalta liksom?
Fantastiskt roligt. Alltså... Och jag gillar ju Johan. Mm. Liksom. Jag fick ju träffa honom innan vi började filma. Liksom. Jag gillar Johan jättemycket. Verkligen.
Mm.
Alltså, vi har ju alla olika syn på saker och ting. Och på kanske de vi som är samtida minns ju den riktiga händelsen på olika sätt. Och man har olika bilder av dem. Men för mig var det väldigt viktigt när vi skulle göra filmen att våga ha kul med det. Att jag tror att det finns en väldigt stor växel av adrenalinsökande. Eller liksom, jag tror att människor som utsätter sig för den typen av risker som de utsatte sig för, även om man har ett journalistiskt kall, så finns det någon form av gränslöshet i de människorna som ändå tar det från att liksom brinna för en fråga och att faktiskt åka till en region där riskerna är så påtagliga som det var i Ogaden på den tiden. Så att jag ville ha en lekfullhet med det. Så därför var det jävligt roligt alla de här situationerna när han inte liksom får ur sig att han blir som arg och den här frustrationen och den här känsligheten och lättkränktheten liksom.
Mm.
Jag vet inte, det är en roll som skiljer sig jävligt mycket från de många roller jag har gjort innan. Alltså jag tycker att jag har haft tur som skådis, skådespelare eller kalla det vad fan du vill, men jag har haft tur att jag har fått gjort liksom ganska olika typer av roller. Det gör ju att det blir roligare för mig liksom också. Mm. Att man inte känner att man hela tiden gör repris på sig själv, utan att jag har haft jävligt kul liksom. Jag har haft tur, för att fått väldigt mycket olika bra roller genom åren liksom. Och Johan var väldigt annorlunda från rollerna jag hade gjort precis innan och skulle komma att göra efter också för den delen. Det finns ingen girighet i honom. Han är ju inte intresserad av ekonomisk vinning på något sätt. Det är väldigt få karaktärer som inte hela tiden har någon slags målbild eller som vill vinna någonting. Han vill ju bara bli fri, det är ju en stark målbild.
Mm.
Men han har ju inget som helst behov av att göra någon form av social eller klassklättring, ingen form av förflyttning rent samhällsmässigt för honom.
Mm.
Varken innan eller efter. Efter att han nästan suttit liksom hela sitt liv på kåken i Afrika, så är han ju fortfarande, han gör ju fortfarande exakt samma sak idag som han gjorde innan.
Mm.
Han åker ju fortfarande till farliga platser för att han känner att det finns ett behov och en anledning att dokumentera det som sker i de här orättvisa platserna på jorden som finns.
Mm. Har du liksom...
Det är fantastiskt.
Ja.
Alltså det går ju inte att inte beundra snubben. Nej, skulle jag göra det? Mm. Nej, det skulle jag inte.
Mm.
Jag hade mig till en sämre människa. Jag tycker inte det, men kanske.
Mm. Men du träffade honom innan, träffade du honom efter?
Ja.
Vad tyckte han om filmen?
Ja, men han tyckte det var bra. Alltså, jag tror att det blev hans polare där, Martin, som jag inte har träffat, varken innan eller efter. Han verkade ju inte tycka att det var så bra.
Mm.
Han hade ju väldigt mycket, han ifrågasatte väldigt mycket.
Mm.
Vi gjorde vissa ändringar i filmen. Alltså vi gjorde det mycket mer, om man tittar på boken som förlaga, inte vad som hände, det vet ju de, men liksom boken som de skrev, där är det mycket mer Martin än Johan. Den är mycket mindre, liksom, min upplevelse, liksom det, eftersom det är Martin som skriver, så är det ju som att han skriver om sig själv och sen skriver han hur han betraktar en tredje part, liksom, en annan människa. Och det känns som att det blir väldigt mycket hans historia.
Mm.
I och med att han författar och också är delaktig i den. Vilket är fint. Men vi, i våran filmatisering av boken, inte av verkligheten som sagt, utan boken. Då, eller det de berättade om vad de hade varit med om helt enkelt. Då blev det en kanske mer balanserad relation mellan Johan och Martin, vilket var då mellan mig och Gustav. Och det var ju för att försöka göra den bästa filmen möjligt.
Mm.
Såklart. Det var ju Jespers idé och våran. Att göra en så underhållande film som möjligt. Liksom. Och jag kände att Johan tyckte att den var bra och underhållande. Det var den känslan jag fick när jag pratade med honom. Sen vet jag att Martin hade... Men om han tyckte han att den var underhållande och bra... Jag vet inte, han är ju så nära. Alltså det är ju hans faktiska liv liksom, som vi ändå... tar oss friheter med.
Mm.
Så att jag förstår att han har invändningar. Det skulle jag säkert också ha. Men jag vet inte om jag skulle sälja rättigheterna till min livshistoria. Men det har ju de faktiskt gjort.
Mm.
Och han har haft invändningar. Jag förstår det. Jag kan sympatisera med det.
Mm.
Håller jag med honom? Nej, men det är skitsamma. Jag kan förstå att han har invändningar. Men han har trots allt sålt historien. De har ju fått betalt för det här. Liksom.
Mm.
De valde att gå till ett bolag och säga, vet ni vad? Om ni, eller ett bolag frågar, vi vill göra film på er historia, får vi göra det? Ja, det här är priset. Ja, och så har de kommit överens.
Mm.
Så att, sen kan jag förstå att det känns tufft eller att man tycker så här, fan, så där var det inte alls. Det var, nej, men ja, it is what it is.
Vet du andra jobb som du ska göra än Raised by Wolves säsong 2?
Ja.
Okej.
Okay. Jag vet, jag vet två jobb som jag, ett som är liksom 80-20.
Okay.
Ger jag det.
Mm.
I detta nu. Och det andra 50-50.
Okej.
Okay. Men det är ju för att jag också är 40 bast och har varit med liksom.
Mm.
Så att det är många som kommer med grejer. Fan, på vägen hit fick jag ett jobberbjudande.
Ja.
Känn på den.
Kul.
Helt sjukt.
Är det bra?
På riktigt. Ja, helt faktiskt.
Ja.
Faktiskt. Ja, men en snubbe jag känner som är jätteduktig och gör grejer på en internationell nivå. Mm. Och hade en grej som han vill snacka om.
Men
alltså, vad jag menar är, och det är fantastiskt, men vad jag menar är att jag jobbar som frilansande, en frilansande person i en bransch där saker och ting är i konstant skiftning, konstant rörelse.
Mm.
Det som är 100% säkert idag behöver inte nödvändigtvis vara imorgon. Och du är aldrig bättre än din senaste flopp eller senaste hit.
Mm.
Sämre. Så du liksom, du, det, man kan inte ta någonting för givet.
Men det var länge sedan du hade en flopp.
Ja, men det var bara 4 år sedan jag förflyttade folks kök på Östermalm till typ Danderyd. Och det är fine. Folk får gärna flytta från feta lägenheter till feta villor. Jag har sagt att det ligger inte i det. Men vad jag menar är att jag har lärt mig att det är viktigt att göra ditt bästa, kör på, liksom, leva ett bra liv och försök bädda för sämre tider, för de kommer säkert komma. Liksom. Det är saker och ting går upp och ner.
En sen kom en följdfråga på det här med att tacka ja till grejer i Sverige. Vad säger ditt amerikanska management?
Nej, de blir ju skitsneda.
Ja, de blir
det. Det är klart. De är inne på det du är inne på.
Ja.
Så okej, men om du är där, stänger inte du dörrarna för oss då?
Ja.
Det var ju första surret som kom. De trodde inte att det var... Alltså de tyckte att det var en bra idé. Det är ironiskt hur det blir, jag ska berätta. Alltså klient, alltså relationen amerikanska agenter och du då som skådespelare, det är en flummig grej. För att de har ju ingen uppfattning om någonting annat än USA. De håller bara på med USA liksom. Så resten av världen har de ingen uppfattning om. Ibland på ett ganska humoristiskt plan liksom. Man bara, kom igen liksom, på riktigt. Men de har liksom bara uppfattning om sin grej. Och åtminstone mina. Och de är jättehärliga och de vill mitt bästa. Och såklart vill de sitt eget bästa. Det är det det handlar om. De får ju en procent av det jag tjänar. Så de vill ju att jag ska tjäna pengar så de kan tjäna pengar. That's the whole idea liksom. Mm. Så de tycker liksom så här, vi ska bara göra internationella grejer. Man bara, men jag vet inte om det ens finns det ens tillräckligt mycket för mig att göra jämt. Och sen, det är en aspekt. En annan aspekt är, men jag vill ju göra de här grejerna i Sverige. Det här är mina vänner, det här är ju saker som jag brinner för. Det tycker jag är jätteroligt att göra. Det här är ju hög livskvalitet. Jag är hemma, mina barn och jag och Daniella. Och det är praktiskt och kul och vad fan. De betalar bra, liksom, inga konstigheter. Alltså, den grejen förstår de inte alls. Det tycker de är jättekonstigt. Det är bara slöseri med tid.
Och när du gör 438 dagar, då tjänar inte de en spänn.
Nej, då får vi inte krona. Nej. Men det tyckte de var bra.
Okej.
Okay. Mm. Okay? För den tänkte
det är bra för en showreel.
Ja, men de tyckte så här, det här är bra. Gurra är fantastisk skådespelare. Jesper är fantastisk. Det här kommer bli en fantastisk film. Den kommer att gå internationellt.
Mm.
Men fartblinda tror vi inte på. 438 dagar har inte gått så mycket internationellt, vad jag vet. Det har gått jättebra inhemskt. Den har säkert gått i några länder, men inte, det har inte haft någon större effekt eller påverkan vad jag har förstått. Jag kan ha fel så ingen blir kränkt eller arg på mig nu, men jag har inte hört att den här skulle ha gått utomlands. Fartblinda däremot, den har till och med sålts och går i USA.
Oh.
Och vi har till och med blivit recenserade, så att de har skickat recensioner som har varit väldigt, 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 väldigt positiva i typ så här New York Times eller om det var Wall Street Journal och såna här grejer, tidningar som de tycker är viktiga.
Mm.
Och dessutom gått bra i Australien, i Spanien, i massa länder som man inte hade räknat med. Så nu tycker de att det var jättebra att jag gjorde den.
Mm. Ifall någon i en amerikansk eller liksom internationell produktion frågar dig om en huvudroll, är det en sån grej du blir liksom rädd av?
Nej, absolut inte. Alltså, jag har ju gjort liksom stora roller även internationellt liksom, och är beredd att göra det. Men det är inte så mycket att man är skraj för det. Det är mer liksom att... Alltså, jag tycker man borde, alltså, man gör bäst i att veta vad som är en styrkor och en svaghet när man har kommit halvvägs in i livet. Man måste känna ibland att, vänta nu, vet du vad, den här rollen är skitfet. Fan vad fet den är. Vilken jävla, det här kommer bli grymt. Men den är inte för mig.
Okay. Mm.
Den är inte för mig. Det här ska en annan person göra som kommer göra det bättre. Men ibland känner man tvärtom, shit, den här är verkligen min. Så har jag ju också känt.
Mm.
Så kände jag ju med Lucius till exempel, jättetydligt den här Raised by Wolves-rollen, speciellt när jag fick veta vad han ska hitta på säsong 2 och 3. Då var det så här, okej, men det här är ju någonting som jag vill göra.
Mm.
Också eftersom det är Aaron Gusikowski och Ridley Scott som ligger bakom, två liksom titaner, ta mig fan, så var det bara så här, det här är liksom nästa stora grej som jag vill. Alla jobb är mycket värda, men vissa jobb blir ju tongivande för det din karriär och hela din yrkesbana. Så är det ju bara. Alla matcher är viktiga, men alla kan inte vara final i Champions League eller liksom Stanley Cup eller whatever, vilken sport du än gillar, liksom Wimbledon.
Men Raised by Wolves är det.
Ja, vare sig jag vill eller inte. Det är större än mig. Raised by Wolves är 1000 pers i en stor, stor, stor jävla set i Sydafrika med stativ jag aldrig sett förut och liksom utrustning med, de bygger en 8 kilometer lång pipeline-system så att vi alltid ska ha lite så här suggestiv rök i bild på riktigt. I bild utomhus. Mm. När det blåser och grejer, det ska ändå vara rök. Förstår du hur mycket rök du måste skapa? Och hur du ska sippra ut och var. Och liksom. Rymdskeppet finns på riktigt. När vi går runt i de här första avsnitten, 3-4 där, Den här grejen som är som det är inte CIA, det är ingen green screen. De har byggt den här skiten. Alltså allt, de har byggt faktiska 360 graders set.
Mm.
Och som skådespelare så förändrar det hela förutsättningen.
Istället för att stå framför green screen.
Ja, men menar, jag såg klipp häromdagen. Eller klipp, jag såg på Instagram bilder från grejer som jag har tittat på, som jag älskar liksom. Där man har jobbat på ett annat sätt. Där jag har upplevt så, wow, det vet inte om jag hade klarat.
Okej, okay. Vad tänker du på?
Jag som skådespelare är väldigt naturalistisk, det vill säga jag jobbar otroligt mycket med att vara där och då i stunden, vilket gör mig, alltså det blir väldigt lätt för mig om vi är i naturliga miljöer, medan det kan kännas mer så att säga distanserat om jag skulle stå med en green screen och vara rädd för en tennisboll.
Mm.
Här har de den goda smaken att när det är monster, då är det riktiga monster liksom. När det är ett rymdskepp, ja då går vi in i ett riktigt rymdskepp, även om det inte är hela fucking rymdskeppet, så är det åtminstone ett rum liksom, eller saker och ting du kan ta på liksom. Svärdet är på riktigt, det väger bly. Pickan är på riktigt, det väger också. Vi går i en riktig öken. Visst, det är en kamera där, men vi är i en riktig öken. Templet vi står inför är där. De har byggt det. Hur stort, är det lika stort i verkligheten? Nej, men det är enormt. Det är stort nog för mig att låtsas om att det är ännu större.
Mm.
Det är inte bara en liten vägg du står och håller i. Så att ju större liksom...
Och när man eldrar upp den, då eldrar man upp det på riktigt.
Den skiten brann på riktigt. Mm. Och det var varmt på riktigt. Och vi var tvungna att backa för det var för varmt. Och det brann och brann och brann. Och det är mäktigt på riktigt. Och när det smäller, då smäller det på riktigt. Och vapnen, de är på riktigt. Fast det är lösplugg. Det vill säga, det är lösa skott, men det låter som att det blir skjuten på riktigt.
Mm.
Och explosioner och avstånd och liksom skala, allt det där är på riktigt. Och det gör ju att det blir mycket lättare för oss att låtsas, helt enkelt.
Får jag säga en invändning jag har mot serien?
Kör.
Jag tycker det är så jävla jobbigt när det är rymd.
Mm.
Och sen är det ändå liksom den jävla kaktus.
Mm. Det är en
som
kaktus.
Vi har på jorden.
Ja. Och ändå har de byggt de här många,
jo, jag
de här
vet.
Grejerna.
Men den, och jag tänkte fråga dig om det. Du som är ändå är filmnörd. Liksom, när har du sett en rymdfilm där du har känt så här, ja men fan, så här skulle det faktiskt kunna vara?
Oj. Jag tror, vet du vad jag svarar på det? Jag tror, alltså just med rymden, jag tycker faktiskt att Mars med Matt Damon, eller Mars, om man vill på svenska, man kan ju, behöver inte vara så jävla ball liksom. Säga Mars också funkar. Men Mars är ju en rulle som även Ridley Scott har gjort.
Mm, okay.
Som råkar vara min chef då.
Mm.
Som har gjort den här vi pratar om nu.
Mm.
Och den är ju väldigt liksom, den känns ju som att sådär ser ut på Mars.
Okay.
Mm, tycker jag. Cool. Som jag kan minnas. Och sen även den här Quarons Gravity med Bullock, Sandra Bullock, som är så jävla bra. Mm. Den känns ju, nu är de in, där är de ju i rymden, de är ju inte uppe på en planet. Men den känns ju också väldigt liksom, så är det nog.
Mm.
Blade Runner och Alien också kanske.
Mm.
Men
ja, Alien var faktiskt
det är också Ridley Scott, vill jag med det. Det är så sjukt.
Ja.
Förstår du hur det känns att jobba då med honom i hans värld.
Mm.
När man bara rent krasst sitter här och ska försöka komma på liksom bra filmer som kan beskriva då yttre rymden.
Mm.
Och då nämner man nämner på riktigt två av hans filmer.
Mm. Och alltså grejerna i Alien, alltså hur monstren var designade, det känner man ju lite igen från, eller det kommer lite igen i Raised by Wolves.
Ja, 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 visst. Mm. Alltså, han har, ja. Men alltså, Jesus, alltså, det är så bra. Han är så duktig, den här karln. Det finns på mitt Instagram-flöde. Jag har lagt upp, de skickar ju så här, lägg upp det här så är det bara göra liksom. Man orkar inte hålla på och vara så svår liksom. Jag har ju ingen känsla för sånt där ändå. Liksom. Så att jag, om de säger till mig så här, men lägg upp den här bilden, då gör jag det. Jag vill, det är så här, nej, jag vill inte, det stör min feng shui på Instagram. Jag slänger bara på skiten. Eller så är det någonting på mina barn typ. Så det blir inte mycket roligare än så. Liksom jag, så jag bara, absolut. Men det är så mäktiga prylar man slänger upp. För ibland får du så sjukt material. Då fick vi någon filmsnutt som är liksom när han, Ridley Scott då, sitter och ritar storyboards. Så här ska vi filma det. Det är på en nivå, hans sketcher. Hur fort det går och hur fint och konstnärligt det blir. Du skulle kunna ställa dem på ett museum.
Ja. Mm.
Bara hans, han var ju tecknare innan. Han började filma när han var 40.
Mm.
Han har hållit på i 40 år, men han är också 82. Så han började filma, han är en av de här stora regissörerna som började ganska sent i livet. Han bröt igenom när han var 40 år gammal. Och innan dess så var, höll han på med reklam, och framförallt så var, höll han på mycket med att teckna storyboards och grejer. Mm. Så när du ser han göra dem i realtid, hur fort det går och hur snyggt det blir, det är helt otroligt.
Mäktigt.
Det är helt, alltså tips, ja.
Innan vi släpper rymdgrejen så vill jag bara nämna Arrival.
Ja, visst. Den är också riktigt, den känns också så här, ja men det här är en tisdag i liksom Skarpnäck.
Ja.
Och så kom de bara, det var lite dimmigt liksom.
Ja, exakt.
Dök de upp där på fältet. Hellasgården bara, eller hur?
Ja.
Det är så här grått och
ja, men exakt.
Multna löv.
För där var det så här, okej. Det här är liksom, för det är alltid det liksom, okej, nu är vi ute i rymden och nu kommer det rymdvarelser. De har fyra ben och en kuk och det finns kvinnor och män liksom. Men i Arrival så är det bara så här, vad fan är det ens?
Alltså, ja, det är någon liksom
grå entity. Sörja typ.
Det är någon smet liksom.
Ja, och det tycker jag är perfekt.
Ja, det är mycket lättare att handskas med.
Ja, men på något sätt. Så här,
det blir mindre
det,
infantilt.
Ja, det här kan jag köpa. Så här jävla far off.
Är det?
Ja.
Ja, men det jag håller med dig.
Mm. Men å andra sidan...
Så måste det kanske vara. Jag tror att vi människor, det är svårt...
Ja, och 2158 eller när din serie nu utspelar sig,
ja, visst,
då kanske man har letat igenom jävligt många planeter och så har man hittat den med kaktusar.
Just det.
Jag köper det.
Ja, men man måste, alltså det är min stora grej med, när jag skulle, det var ju så här, Raised by Wolves var ett av de här projekten som när det skulle rollsättas var ett hett projekt. Många människor i det internationella skådespelar-community var intresserade av att vara med. Alltså jag vet flera som har profilmat, känner många som har profilmat och som har varit intresserade för att det var ett hög kvalitativt jobbtillfälle. Så det var som med Narcos, visste man ju också så här, speciellt när det var säsong 2. Tänkte till exempel, nu var jag ju väldigt för ung och jobbade inte på det sättet, men jag menar Sopranos eller The Wire, alla tänkte när de ska rådsätta säsong 2 och 3, då vet ju folk vad det är. Mm. Då vet ju folk att så här, det här är bra grejer. Lite den känslan var det i alla fall med Raised by Wolves. Och
snacket gick
liksom. En av mina stora rädslor var att det var sci-fi.
Mm.
Och då är jag inte en person som inte gillar sci-fi. Visst kan jag gilla en bra sci-fi, men jag är ingen sci-fi-nörd.
Okay. Mm.
Lika lite som jag var nära på att göra Venom med Tom Hardy. Jag fick en roll i Venom. Varför berättar jag det här? Jag fick den i alla fall. Och sen så sprack det på visa. Jag fick inte mitt nya visa i tid.
Oh,
wow. Så de var tvungna att ta en annan. För the show must go on.
Fan vad deppigt.
Det var tufft. Mm. Det var direkt efter Narcos. Så det skulle vara den första efter Narcos.
Mm. Men... Superhjältefilm också.
Ja visst. Ja. Jag skulle få se såklart vara inte superhjälte utan...
Skurk.
Skurk.
Mm.
I den. Men ändå. Det hade varit fett.
Mm.
Få jobba med Tom Hardy och få jobba med inom... liksom, Marvel-universet.
Är superhjälte en grej som du skulle vilja checka av på någon bucketlist?
Nej.
Nej,
jag har ingen bucketlist.
Nej.
Jag har fått den frågan förut. Mm. Jag kan genuint, utan någon som helst så här, genuint säga, jag är lika liksom nyfiken på vilken roll den må vara. Alltså jag har ingen så här dröm. Man får bara, men vad är det för drömroll? Man, jag, vet inte fan, jag tycker alla roller är drömroller så länge det är en substantiell roll.
Mm.
För det är en ynnest att få jobba med det här. Det låter så jävla krämigt, men det är fan dagens sanning alltså.
Mm.
Jag har ännu mer i det perspektivet sen jag blev pappa och sen det här halvåret när jag var tvungen att krypa till korset igen.
Mm.
Och göra någonting bara för att betala räkningarna. Vilket är fan, det är liksom, det är inga konstigheter med det, men... Men när man inte har gjort det på 5-6 år och får göra det igen, då blir det en reality check. Och jag vill hålla den rätt nära, även om jag inte går runt och på något sätt liksom låtsas vara någon jag inte är eller inte är medveten om det livet jag lever, så är det ändå som att jag vill inte, ja, jag håller kvar den tanken, den känslan ibland, för att påminna mig själv om att säga, ej, ta det här på allvar. Eller gör det bästa ifrån det. Keep it. Håll dig liksom involverad och seriös. Och gå, till exempel många har små barn, man så jävla jobbet att gå upp så jävla tidigt. Men fan, det är perfekt.
Mm.
Kom igång med dagen, gå och lägg dig tidigt.
Mm.
Det är så inga konstigheter. Det passar ganska bra med hur jag lever mitt liv att ha små barn just nu.
Mm.
Jag jobbar hårt och anstränger mig. Allt mitt fokus ligger på familjen och karriären liksom. Inte så mycket på så här fritid liksom. Jag tänker att mitt jobb är liksom som fritid. Så att jag behöver inte ha liksom så jävla mycket.
Behöver inte spela golf?
Nej.
Alltså vilken jävla superkraft du har ändå som kan spela på tre språk.
Det är helt sjukt alltså. Mm. Det är min mamma. Det är bara att tacka henne rakt av. Alltså, hennes kamp med att spanska skulle vara mitt modersmål fast jag började skolan här.
Mm. Och det hatade du ett tag?
Som barn.
Ja.
För att jag kände att min svenska var sämre än spanskan. Och det var skitirriterande. Men hon gav sig aldrig. Geni som hon är så visste hon... trots att hon inte är... Hon var ju inte lärare i Sverige. Utan hennes utbildning från Spanien, som från lärarhögskolan, gällde inte här. Så hon var hemmafru de första åren. Sen började hon jobba på förskola. Och sen kände hon att hon kunde ta studielån och ha råd. Och då utbildade hon sig som lärare. Men då var jag redan en stor pojke. Och så blev hon lärare. Nu jobbar hon i Rinkeby skolan. Och har gjort det i 15 år. Så hon har gjort en jätteresa, min morsa. Mm. Från att vara liksom räknas som outbildad fast hon hade en spansk utbildning, så har hon faktiskt lyckats jobba som lärare trots att hon började väldigt sent i livet. För hon är ändå så, från 64, 65, 60, 64. Så det är fett, hon har gjort en resa. Men hon var smart. Hon gjorde några riktigt briljanta ingrepp i mig tidigt. Till exempel fattade hon att det var något fel ganska snabbt. Hon fattade att det var dyslexi, inte att jag hade myror i röven eller att jag var dum i huvudet, som det hette på 80- och 90-talet när man gick i skolan. Det var ju innan man hade börjat kategorisera så mycket som idag med olika bokstavskombinationer och olika typer av inlärningssvårighetsbenämningar. Liksom. Man visste inte så mycket då. Så då var det bara, han är dum i huvudet, han funkar inte, han är bråkig, hit och dit. Men mamma såg något annat, så hon tvingade mig att läsa och skriva och läsa och skriva. Och jag kom hem efter skolan och vi satt. Och det kom inte, jag funkade inte, jag lärde mig inte. Och hon kämpade bara. Men till slut så började det lossna. För att hon började köra oralt. Och hon började låta mig läsa och visade hur man... Och till slut så satt det. Och då brukade hon köpa samma böcker i olika språk. Ofta spanska eller engelska.
Just det här har jag berättat, ja.
Och det var liksom... Min räddning blev att hon lyckades få ordning på mitt läsande och skrivande. Liksom.
Mm.
För annars hade jag ju inte vet fan vad som hade hänt. Men så, och det gjorde jag. Liksom, det la grunden för att jag ska kunna jobba på de här tre språken.
Mm. Eventuellt känslig fråga. Hur är det med hårfästet?
Nej, men det börjar bli sämre. Jag har till och med börjat fundera på om jag ska åka till Turkiet och dundra in lite mer hår.
Är det så?
Mm, jag funderar
det är så man gör.
Ja, men det är det de säger.
Okay.
Fotbollsspelarna liksom. Men jag vet inte fotbollsspelarna. Nej, men jag har förstått att det är en möjlighet. Jag funderar på det. Jag vet inte om jag pallar vara så fåfäng eller inte. Jag har liksom inte riktigt bestämt mig. Men jag tror att det kan bli så. Men det är en timingfråga också. Problemet är att om jag gör det så måste det bli efter säsong 2 av Race by Wolves. Men de täcker ju det. De har ju det är konstigt.
Mm.
Alltså herregud. På film är det inga konstigheter.
Nej.
Det är nästan mer privat, eller bilden av en själv.
Okej. Okay.
Mm. Men rent tekniskt så är det inte det något problem. Som skådis så får du inte mer hår.
Nej.
Men det är inte en så känslig fråga. Nej. Det hade varit det om jag var 35. Men nu, jag har liksom kommit över mig själv lite grann. På ett ganska nice sätt.
Ja, men jag fattar ju liksom att du har ju massa tatueringar. De kan man airbrusha över.
Ja,
liksom,
du kan tatuera. Alltså sen också, det skulle jag inte göra idag. Några fler tatueringar liksom. Men det är ju också så här, det känns som att den tiden är förbi. Men det är klart att, alltså, hår... kvalitet eller mängd hår på huvudet och hur du ser ut i kroppen, tränad, inte tränad, de grejerna är viktiga i mitt yrke. Mer eller mindre beroende på vilken typ av karaktär du spelar. För mig är inte hår så viktigt. Bra kropp eller liksom vältränad i form är nog mer viktigt utifrån det faktum att jag gör karaktärsroller / stora biroller, kanske någon huvudroll eller huvudroller ibland. Men inte den typen av huvudroller som nödvändigtvis måste vara den snyggaste killen i rummet. För att då ger du inte mig jobbet. Du förstår vad jag menar. Det är inte den typen av resa jag gör eller vill göra eller ens kan göra. Men jag är inte Brad Pitt. Har aldrig varit, kommer aldrig bli. Och det är jag helt okej med. Hade Brad Pitt blivit tunnhårig, då är det ett jävla problem. Mark Strong, han har inte ett hår på huvudet. Det är konstigheter. Ed Harris, jag menar, det beror på vem du är. Jag har fortfarande så pass mycket hår att jag inte är tunnhårig på film. Är jag lite mer tunnhårig privat nu än vad jag var för 5 år sedan? Ja, det kan man ju se om man står i hissen eller så vidare. Men det är inget problem för jobbet. Nej. För mig på det sättet. Liksom. Kan det bli det? Jag vet inte. Det skulle kanske kunna bli det. Det är det som gör att jag funderar på att åka till Turkiet och...
För den här typen av korta hår, då kan man liksom inte ha peruk.
Jo.
Kan man det?
Ja, fan, okay, vad fan kan jag vara. Ja, då kan jag vara fan som helst. Nej, det är skitsamma. Speciellt om det är liksom stor budget, då gör vad fan som helst. Alltså, fan. Woody Harrelson är ju flintskallig liksom. Han är ju långhårig i de här, vad heter filmerna, jag kommer inte ihåg. Men det den typen av prylar liksom. Det är samma sak med typ tatueringar eller är det kan man jobba med idag. Mm. Det löser de ganska enkelt.
Innan vi går vidare bara, hur är Fassbender privat?
Ja, vad fan? Nej, men vad fan ska jag säga? Alltså, vi började aldrig hänga. Men vi träffades ju. Och liksom, han känns ju... Han är ju väldigt duktig skådis. Jätteduktig. Mm. Och verkar ta sin liksom, karriär på allvar.
Nu kör vi mitt succémoment. Frågor du inte fått förut.
Okay.
Har du en favorithaj?
Ja, det har jag. Och det är vithajen. Och anledningen att min favorithaj är för att jag har fått chansen att se en vithaj. Flera vithajar. För jag var ju i Sydafrika. Ju. Mm. Så vi körde. Det stod ju i kontraktet att man inte fick göra det. Men till slut, när jag hade filmat klart och de trodde att jag var helt klar, då skete jag i och så åkte jag och min kusin som var hälsade på från Spanien med sin tjej. Vi åkte och gjorde någon sån här high safari. Det var riktigt sjukt alltså.
Ner i bur och grejer?
Ja, ner i bur. Alltså. Det var det sjukaste jag sett. Det var verkligen alltså, det är bland det absolut märkligaste jag har varit med om. Trots att man fattar att absolut de lurade dit hajen med lite blod och så vidare. Men ändå otroligt mäktig känsla att se det där djuret. Det går inte att fatta hur stora de är. Mm. Det är verkligen... Och vi ska inte i havet att göra. Man känner verkligen att man inte är i sitt element. Att det är över. Att de bara kan göra vad de vill med en. Liksom.
Mm. Vad är din känsla kring ris?
Ris? Mm. Som maträtten?
Ja.
Jo, men jag gillar ris. Mm. Alltså absolut. Men jag är mer för grönsaker och protein liksom, än kolhydrater. Men jag gillar ris.
Mm. Jag fattar. Men, så det där är sånt... Det får du inte äta så mycket nu när du ska komma ifrån.
Nu är det knas alltså. Nu måste jag verkligen... Nu är 40. Det är ju, alltså, även om jag har en bra grundform så är det fortfarande jobbigare nu att så här, möta någon form av kravbild än vad det var förut. Och då är det viktigaste är inte träningen, tyvärr. Det är kosten.
Det är checket.
Ja, det är tyvärr så enkelt. Alltså, träna kan du göra hur mycket du vill. Det räcker med 4 pass i veckan. Du kan köra 6, 7, 8 om du vill, men om inte kosten stämmer, då kommer du inte få de resultaten du är ute efter. Så är det bara.
Nej. Säg en bil som väcker ditt habegär.
Alltså, jag vill ha en elbil.
Okay.
Mm. Jag känner det. Mm. Jag vill fan haka på det. Jag vet att det finns många som säger massvis med saker som såklart är rätt. Men jag tror att elbil är det enda som kan vara rimligt på sikt. Även om jag är fullt medveten om att tekniken medför massa utsläpp såklart. Och att batterierna inte är gjorda av bomull och krepppapper. Mm. Och att man behöver koltan och att det ska hämtas i Afrikas hjärta. Och att det är konflikter och att det är ett helvete allting vi gör som mänsklighet. Jag är fullt medveten om det. Men jag är bilist. Jag behöver bil. Jag har ett landställe och barn och jag måste ha bil i min vardag. Så jag tror att, eller tror, jag vet att jag måste skaffa mig en elbil. Jag har inte det nu, men jag måste skaffa mig det.
Där var vi klara med det här underbara momentet frågor du inte fått förut. Och då undrar jag, vi har pratat ganska mycket om vad du vet om framtiden, men vad vet du om framtiden?
Nu en tid framöver så kommer jag att jobba med Raised by Wolves framför allt. Det kommer ta ganska lång tid i anspråk. Och därefter så kommer det antingen bli en svensk grej som filmas delvis utomlands, eller så kommer det bli en spansk grej. Och vad betyder det för mig och min familj? Jo, det betyder att vi kommer vara borta en jävla massa. Och det rimmar skitbra med mina kids ålder. Så det är jättebra läge för oss att passa på och njuta av att leva utomlands och resa mycket som familj. Nu det här kommande året, 1,5 året. Mm. Sen är det skolplikt. Då är det stora frågor som ska svaras på. Mm. Jag och Daniela ser fram emot den tiden i vårt liv, men det kommer också behöva komma till att vi sätter oss ner och så här. Det kommer bli ett annat tänk kring jobben.
Mm. Vill du rekommendera något?
Höga kusten.
Tack för att du kom hit, Mattias Varela. Vad fint att träffa dig igen.
Tack så jättemycket för att jag fick komma.
Yes, och den är verkligen sevärd, Raised by Wolves, och ska komma till HBO Nordic under hösten som jag har förstått det, men den går redan nu att se på kanalen TNT om man har den. Påminner som vanligt om att kvista in på Instagram för att kolla in uppvärvning, kanske svenska Instagrams bästa talkshow. Vi som gör värvet är jag, Kristoffer Triumf, Mattias Nordgren, och så ges podden ut av Acast. Och nästa vecka låter det bland annat så här i den här kanalen.
Vi förlorade inte en match på 3,5 år. Alltså, vi vann allt. Det var min dröm.
Ja, världens kanske bästa svenska fotbollsspelare genom tiderna, Lotta Schelin, berättar om omöjlig kärlek, konstanta smärtor och glädjen i att bli mamma, bland annat. Jag hoppas innerligt vi hörs då. Tack för idag. Hej! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!
Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.